Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi kör väl då så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Josef Pujol nerifrån Frankrike höll jag på att säga, men så slidar jag över och kommer på att så är det ju inte. Du har ju åkt hem till Stockholm och glömt poddgrejerna nere i Frankrike. Så att om lyssnarna har några invändningar emot den på sistone positiva utvecklingen på ljudkvaliteten och vändningen till det negativa nu, så kan de ju ta det med dig, Josef, eller hur?
Ja, det blir bara ett litet hack i kurvan. Nästa söndag så är jag tillbaka på den franska kusten och allt är som vanligt igen.
Låt det kännas som en påminnelse över hur det faktiskt har låtit i typ 5 år.
Precis.
Och hur jävla bra vi är nu. Mm. Ni får inte glömma det, och vi är tacksamma för att ni fortsätter stötta oss. Men ni som inte stöttar oss, fatta hur jävla bra vi brukar vara.
Ja, precis. Ja. Jag tycker vi är inte bra, men utvecklingskurvan är ju positiv i alla fall.
What? Ljudmässigt är vi ju bästa handbollspodden i alla fall.
Jo, men det är... Charlie, du ska åka till Stockholm 2 gånger kommande vecka och kommentera matcher nere på västkusten. Hur känns det egentligen?
Jag börjar vänja mig vid det nu. Mm. Så det är ett jädra pendlande till Stockholm den här veckan. Först ska jag dit på tisdag tur och retur, spela in avkast. Och sen, som du säger, så ska jag kommentera RIK då från Stockholm. Och sen på torsdag ska jag kommentera Helsingborg-Hammarby också från Stockholm. Så att det är ju så vi jobbar nu för tiden, va?
Men det är ju lite märkligt, men så är det. I helgen har det ju varit cupfinal, va? En spännande batalj som hemmalaget visst gjorde en ganska bra match, men bortalaget gick och vann. Och nu inför returen då så kan man ju tänka sig att det kan bli en tuff resa för det bortalag som ska åka till Partille, va? Och ställa upp sitt manskap emot ett Sävehof som ser ut att köra över allt motstånd som finns. Alltså, vad fan ska vi säga om den här finalen? Har vi sett en större klassskillnad i en final någonsin? Såklart inte i cupen, för det har vi ju knappt sett några finaler alls, men överhuvudtaget i en final.
Minnet är kort ibland, men det Maggen håller ju med i alla fall. Men
var det inte någon SM-final för länge sedan som, om det var Sävehof Kristianstad kanske? Sävehof Guif!
Det var väldigt ojämnt. Typ 36-21.
Ja, men det var som det blev idag typ. Nej, men den var över i halvtid, var det inte så?
Ja, men så var det ju med den här också. Vi kan ju...
16-7 i paus, 8 maj 2011. Mm. 35-18, slutresultat. Ja, men det är...
Ja, men det är ungefär i paritet med vad H65 hör lyckades mäkta med emot Sävehof idag. För att de fick ju bara ihop 10 mål i första halvlek på hemmaplan. Medan Sävehof då skrapade ihop 21. Alltså 21-10 i paus och sen slutresultat 41-23. Det är inte kul för Ola Månssons manskap att åka till Partille med det i ryggen, va? Vad tycker ni förresten om det här att man har final i dubbelmöte? Jag kollade både matchen idag och matchen igår med människor som inte är så handbollsintresserade i vanliga fall, som reagerade väldigt starkt negativt mot dubbelmatch i final. Att det ska vara enkelmöte liksom.
Ja, enkelmöte eller serie får det väl vara. Mm. Det här med dubbelmöten är ju det sämsta tänkbara. Säger den här glade gamängen.
Ja, nej, men just i cupformat så tycker jag ju, där är ju, och det gäller ju även slutspelet generellt, där tycker jag att det ska vara enkelmöte. Och det är det ju i de flesta andra cuper, i alla fall i alla de länder som jag har verkat i. Så det är ju standard. Sen så kommer nästa år i och med Final Four så blir det ju för sig enkelmöte i finalen.
Mm. Jag tycker egentligen att vi kan spara det mesta av kritiken mot formatet eftersom i år är en sån parentes. Men skit att det är dubbelmöte och ännu mer skit att det är över 2 veckor emellan mötena. Och ännu mer skit att returmatchen ligger konstigt till för att SVT vill bestämma lite när det ska ligga och sådär.
Ja, men det enda ska ju vara för framtiden då. Det är ju om det blir dubbelmöten i kvart och åttondel och sånt där. För det tycker jag också att man kan justera. Mm. Men vi får väl se lite. Alltså, Svenska Cupen har ju väl... Det är väl en smygstart de här 2 åren innan det här Final Four-konceptet börjar. Och jag tror att Cupen kommer ju sätta sig mer... Alltså, om man hoppas och spekulerar i så kommer det bli en folkfest liksom. Och då kommer också prestigen i det öka ännu mer.
Vi kan ju fokusera på det som var positivt då. För jag har ju precis varit likadan. Fan vad piss det här är. Sämst att det är, vad är det, 16-17 dagar eller någonting mellan matcherna. Mm. Det är ett jävla skämt. Sista matchen, i alla fall den som Hammarby spelade, går på en tisdag. Och det ena med det tredje, bla bla bla. Men det är som sagt, vi kan lägga det åt sidan. För det är ju som det är. Och nästa år så kommer det inte vara så. Men fan vad jag ändå är glad över att, i alla fall på här sidan då, att det är de här 2 lagen i final. Jag tycker att det är helt rätt lag i final. Jag tycker att trots att det inte var närmelsevis Kristianstads bästa publiksiffra den här säsongen, så känslan jag fick av att titta på matchen, och vilket också förstärktes av Robin Nilssons krönika i Kristianstadsbladet liksom, att det var den bästa inramningen. Och mycket beror ju såklart på att det var en stark bortaklack med grönvita supporters och södra kurvan med flera svarade upp. Det kändes verkligen som att det var en bra match och de här lagen, det var en helt annan känsla att titta på den här matchen än vad det var att titta på Sävehof Lugi som var i final förra året i Svenska Cupen. Och det har ju sin förklaring i att liksom det är läktarkultur, det är tryck, det är det syntes att båda lagen ville någonting, och det var underhållningsvärdet var fan med stort ändå den här första av 2.
Kan vi bara, innan vi går in, för att den matchen tänker jag att vi ska analysera, både matchen som gick och också göra lite prognoser framåt och så vidare, men innan vi stänger damfinalen, för det kan vi göra ganska fort tycker jag i och med att den redan är avgjord och sådär, men jag tycker ändå att vi stannar till ibland och lyfter på hatten åt sig, och nu är ett sånt tillfälle där det verkligen är förtjänt att göra det igen, för att de var ju bra innan också. De var Sveriges bästa lag och de har varit överlägsna ett tag nu. Men det som de gör den här säsongen är otroligt imponerande. Att inte förlora ett enda poäng i ligan när den är nästan klar. Och dessutom då köra över Hör på bortaplan i en final som verkligen betyder allt för Hör. Det är jättebra av hela Sävehof.
Ja, och det visar också verkligen vilken, alltså så här, på toppnivå Sävehof har. Att det är klart, jag såg det var någon som reagerade på över att så här, hur kan Sävehof slå det näst bästa laget med så här stort, men man var bara med 8 mot Lugi liksom, eller vad det nu var liksom, så här.
Och då förstår man ju inte riktigt matematik.
Exakt, då förstår man ju inte liksom så här, skillnaden i att det här är en final. Sävehof är såklart taggade till 1000, och då kan de, och då markerar de verkligen och visar hur stor skillnad det är mellan dem och resten. Det gör man inte en tisdag i november mot Lugi i match 17 liksom. Utan det här var verkligen...
Och då kan man vara ganska nöjd med 8. Det är också högribbat så här. Varför var det bara med 8?
Ja, exakt. Exakt.
Nej, sen det var inte så länge sedan de här möttes i serien. Och då var ju... då skilde det inte så mycket mellan dem. Utan Hör var... Jag imponerades den gången av att Hör hade en jävligt bra matchplan. Och sen så föll de till slut på att de inte kunde gå runt på lika mycket folk. Sevov individuell kvalitet, de malde ner dem och så som det ofta brukar vara. Men jag imponerades ändå av Hör den gången. Skillnaden, den liksom uppenbara skillnaden då från, eller nu från då, är Johanna Böntsen som inte var med den matchen. Alltså herre jösses vad hon bara käkade hörspelarna till frukost liksom. Det gjorde ju att det som var 21, alltså det borde varit, fan vet jag, 2015 då kanske i paus. Det är ändå en femmålsledning, men nu var det 21-10 istället. Det blev löjligt. Så hon var ju, ja, hon var weltklasse helt enkelt.
Ja, de har ju några spelare som har väldigt hög nivå i sig, Bunsen inte minst, och Martin och Rosell som ska ut och bli proffs nu och sådär. Är det någon annan spelare som du, Charlie, tycker har höjt sig i år från tidigare, som liksom har tagit några steg som har gjort att Sävehof har höjt sig? Eller är det just värvningarna som du tycker är den stora skillnaden?
Nej, men... Nej, jag tycker inte det är så mycket värvningarna faktiskt. Utan de jag skulle vilja lyfta är, som du redan var inne på, Rosell. Som, och det har vi pratat om tidigare, att hon har verkligen tagit kliv. Det var kanske inte det... Jag såg inte att hon var den som skulle fylla Jamina Roberts skor i Sävehof. Men det har hon ju verkligen blivit. Det är ju henne alla tittar på när det är... Okej, lös det här nu. Hon är den solklara, alltså, centralfiguren i det här laget. Och den utvecklingen såg jag inte riktigt skulle komma. Sen är det störst kliv, tycker jag, Stella Huselius har verkligen tagit tillvara på att Mellegård inte kunnat spela. Så där är ju, ja, rivig spelare, talangfull, kommer ju tveklöst liksom göra sina mästerskap i svenska landslaget också. Men sen är det är så sjukt, för man glömmer av att hon ens finns i det här laget. Men det enda värvningen då som jag skulle vilja lyfta egentligen är ju Johanna Forsberg. Ja, som var så jävla överlägsen när hon lämnade Sävehof för ett par, tre år sedan då. Och så nu togs hon tillbaka och så har man typ, så har man inte tänkt på att hon är där. Och så kollar man hennes stats och är det så här... Ja, hon är ju fan jävligt stabil varje match. Och hon spelar båda vägar. Hon är liksom stabil i det mittblocket. Gör sina mål. Hög avslutningsprocent. Men ändå så är det av någon anledning så... För 3 år sedan var det så här... Johanna Forsberg till landslaget. Det var nästan som att hon var den klarast lysande stjärnan i Sävehof. Och nu är hon typ lika bra. Ändå så glömmer man henne i snacket hela tiden. Så henne skulle jag vilja lyfta som en jäkligt viktig del i Sävehofs överlägsenhet.
Jesper Östlund har ju också kommit in på tränarbänken. Jag kommer ju ihåg när han tog över Hallbys herrlag för några år sedan. Då skedde det ju en spikrak utveckling på jättemånga fronter, men framförallt försvarsmässigt. De fick dels lite roliga, annorlunda försvarstänk, men också framförallt då ett riktigt, riktigt bastant, ramstarkt försvar som man kunde lita på i match efter match efter match. Så då spelade det inte så jättestor roll om anfallsspelet var på topp eller om det var på 90%, för att man visste att bakåt kommer de alltid vinna den kampen, och då vinner man många handbollsmatcher. Det ser väl lite likadant ut för Sävehof också nu.
Ja, och den stora grejen som jag tycker är en skillnad och Sävehof sen Jesper Östlund tog över är ju att man faktiskt laborerar med lite olika typer av försvarsspel. Man har ett, alltså offensiva varianter är ju framförallt det som sticker ut då. Och att man även har implementerat unga förmågor i detta med framgång. Och det kan låta lite elakt och cyniskt, men faktum är att i SOE så behöver det heller inte vara Frankrike bra för att ge effekt, utan det räcker, alltså det räcker att det är annorlunda för att komma ganska långt. Givetvis inte hela vägen. Man vinner inte mot hör med, man leder inte mot hör med 11 mål i halvtid på att ha ett dåligt offensivt försvar, inte det jag säger. Men man ställer till och med mot jävligt många. Och det gäller ju för övrigt i handbollsligan också stundtals. Att så länge du vågar praktisera offensiva försvar, annorlunda försvar, ställa om ganska mycket, så kan du riva sönder motståndarnas anfallsplaner ganska bra. Och det tycker jag Jesper Östlund har verkligen fått in i Sävehof den här säsongen.
Kanske också ett sätt att få de här överlägsna spelarna att vara lite på tårna. Att ta alla matcher på allvar. Att man vet så här, men nu ska vi göra en lite annorlunda grej. Nu måste vi vara fullt påkopplade för att den här grejen ska flyga också. Och så ja, glömmer man bort att det kanske är en så här bortamatch mot Luger. Som man annars kanske inte hade varit så motiverad inför. Så blir man lite tänd för att det händer någonting också.
Nej, och det... Man ser till den här säsongen för Sävehofs del, så om man bara tittar på vad de värvar och vad de har för lag på pappret, så känns det ju lika konstigt nu som då när de bestämde att de inte ens skulle söka om ett wildcard i Champions League. Liksom. Mm. Vad fan ska de göra med det här laget i 22 matcher i grundserien i SHE? Och att det att de har lyckats, jag skulle säga att de har lyckats ta sig igenom SHE utan att halva spelartruppen är sur och förbannad. är typ en bedrift. Ja, men alltså så här, hålla alla de spelarna nöjda med att springa runt, som du säger, och spela trötta matcher i 7 av 10 gånger. Det har de ändå gjort bra. Och nu när det väl då är final, att fan, då ställer de om. Nu är det allvar. Och det ser man att äntligen kommer en match som verkligen betyder någonting. Och det, ja, det fan... Det imponerar ju också.
Ja, jag ska bara komplettera det du sa, Emil. Det där med att man blir lite mer på tårna. Men det är också utvecklande för individerna. Alltså många är unga. Vill med ambitiösa inför sina egna spelarkarriär. Och de kan liksom addera strängar på sin lyra. Och utveckla sin individuella kapacitet i och kunna praktisera olika försvarsspel. Gör ju dem dels bättre men också attraktivare. I utlandet.
Snyggt. På tal om det så fick ju du cred i den andra handbollspodden, Flink och Ruttus podd, för att vara just en sån spelare som har maximerat sin egen utlandskarriär. Har du lyssnat på det eller?
Ja, jag förstod av rubriken. Ja, men typ för att jag förstod av rubriken. För att jag pratade med Flink i telefon om en annan grej i vintras. Och då sa han det till mig så där: fan, du har ju maxat din utlandskarriär egentligen. Och du tror att avsnittet hette någonting kring just så här, maxa sin karriär. Då tänkte jag att ja, men det måste ju
det
vara
det. Var bra att du gav den tilläggande infon. För du skrev i chatten bara: jag läste avsnittsbeskrivningen och fattade att den skulle handla om mig. Och så läste jag avsnittsbeskrivningen och då var det så. Vi pratar spelare som maxar sina karriärer. Jag bara, fan, det var ändå att det
är bra självgott.
Det måste
jag. Nej, men det var just så här ordagrant det jag sa till mig för några veckor sedan. Så det var därför jag förstod det.
Alltid kul. Ja, om vi svänger över då till den andra finalen då, Kristianstad-Hammarby, så är det ju precis som du var inne på, Charlie. Det var ju en på pappret drömfinal, inte minst då ur publikperspektiv, och båda sidornas fans levde verkligen upp till den nivån. Det som man var lite orolig för inför den här matchen nere i Kristianstad var väl då att spelarmässigt skulle Hammarby inte hålla samma nivå som sina fans, och att Kristianstad kanske skulle springa iväg med den här tillställningen och vinna den med 6-7 mål eller någonting, och så skulle returen vara i stort sett ointressant av den anledningen. Men så blev det ju absolut inte. Det blev ju precis tvärtom. Hammarby ledde ju den här matchen med 6 bollar i halvtid. Och jag gissar att ni också såg halvtidsintervjun med Haider Al-Kafaji där. När de frågade så här: men hur känns det nu? Ni leder med 6 bollar mot Kristianstad. Han bara: det är bara ångest faktiskt. Jag är livrädd för vad som ska hända i andra halv. Vad fan händer där egentligen?
Han är så jävla skön där, Haider, alltså. Det är inget filter där.
Nej, verkligen inte. Men hur kan det vara? Eller, ja, är det bara jag som blir förvånad över att...
Ja, nej, men jag så här, jag tror inte nödvändigtvis att han är ett språkrör för hela truppen. Jag tror inte att den allmänna känslan i omklädningsrummet där var ångest för vad som ska hända i andra. Även om det faktiskt såg ut lite så när andra väl satt igång, så var ju Kristianstad, fan, vi måste ju credda Kristianstad för sättet man kommer tillbaka på. För där i det omklädningsrummet hade jag däremot kunnat tänka mig att det är ångest. För fan, vi sa det. Vi ska återkomma till det. Det här oerhört roliga syndromet att lägga över press på varandra. Men det är klart att IFK Kristianstad, som är liksom en given guldkandidat både till handbollsligan, alltså SM-guldet och kuppen, den truppen, alltså det ena med det tredje, allting, det är klart att de förväntas ta hem det här. Ligger under med 6 då i första matchen på hemmaplan. Alltså, fan. Det är... Nej, jag är imponerad över hur de startade andra halvleken med tanke på det, faktiskt. För det såg inte frakt ut i första.
Fråga till er då. Tycker ni att de gjorde något annorlunda taktiskt? För jag tyckte jag hörde någon intervju sen. Jag kommer inte ihåg med vem det var, men där de sa så här... Men
det var någon Mackan, va?
Ja, så var det nog. Vi gnuggade på med samma grej, men det var bara att vi fick lite bättre... fart på grejerna. Vi pratade ju om det för några veckor sedan, att Stian och Kristianstad har de har egentligen ett sätt att spela på, och när inte det funkar så funkar det inte så bra. Här får man ju faktiskt credda då precis tvärtom, att när man ligger under med 6 i halvtid, då är det ju rätt lätt, kan jag tänka mig som coach, att man börjar skruva på både det ena och det andra, och så kommer man ut och så blir det inte alls bra. Här gör de då, utifrån vad jag kan bedöma och vad de själva sa då, egentligen ingenting, utan bara kör på med samma grej men gör det lite bättre, så flyger det typ.
Ja, och det där är ju alltid så här, det är ju lätt för oss att sitta och säga att de bara har alltså bara kan en grej så att säga, men det där är ju också alltid en balansgång kring att alltså ha en stark grund att stå på och lita på den liksom. Men jag håller med om att de så som jag såg det, så var det ju inte att de förändrade någonting, och det bekräftar väl i och för sig Marcus Olsson, men de var ju jävligt mycket rejälare i allting så att säga. Så det är lite svårt att ta på, mer än att de gick före mer så att säga. Men om man ska ta så här, bara lite mer konkret på någonting som jag tycker att de gjorde, då pratade också Falle om i en timeout där. Det var ju att de liksom, istället för att bli lite spaka när tvåorna lyfter och lite sådär, när försvararna lyfter på lite fel ställen, så utnyttjar de luckorna som det också ger emellan och bakom försvararna. Vilket ju också i Hammarby, vi fick väldigt stor framgång av, framförallt i början av första halvlek, med att lyfta. Då satte Marcus Olsson i lite så här, tvingade fram några tekniska fel. Och då är det ju lätt att man liksom anammar det ännu mer, att man köper det som funkar och sådär. Men att det, just den delen i anfallsspelet utnyttjar de. Samtidigt som Hammarby började också andra halvlek med så här, lite förhastade grejer. Det som jag tror exakt det de har pratat om att de inte ville göra. Med lite så här skittekniska fel som bjuder på kontringar. Och också apropå lite det Heide sa, det här med ångest. Det är ju att man vet ju, alltså det här har vi sett så länge nu, att man vet att Kristianstad alltid får en run med ett par bollar på hemmaplan. Och så är det ju lite om så här, ja, hur stor blir den här? Alltså det var ju för sig på bortaplan, men mot Önnered här förleden så var det 10-0 i slutet av första halvlek. Och nu kommer det här, om det var 5-6, de tog i kapp nästan 5 bollar direkt där i början av första eller andra halvlek.
De är ju väldigt mäktiga, Kristianstad, när kusinerna Henningsson får kötta på, när antingen Espen eller Gustav Banke, som det var i det här fallet, kommer igång, och sen så springer de på kanterna. Frändö Fors, som jag gjorde en liten notering i min anteckningsblock här, inte ser så snabb ut, alltså rent utseendemässigt. Om man ser en stillbild på honom så tänker man inte att det här är en vindsnabb spelare. Men han är ju hur snabb som helst. Och så Hallén eller Selin på andra kanten springer ju också tills de kroknar. Och så kommer de i den där tunga andra fasen också. Alltså, när det stämmer för Kristianstad, då är det ett fan så mäktigt lag alltså.
De är ju varandras motpoler, Emil Frend och Anton Ahlén. Alltså när Emil Frend ser ju så jävla energieffektiv och liksom så här maximerar varje steg, medan Anton Ahlén liksom frustar fram längs med höger kanten. Inte nödvändigtvis, han är säkert lite långsammare, men det är inte så stor skillnad i speed. Men det ser bara liksom, det är lite brötigare och osexigare när Anton Ahlén springer.
Mm, verkligen.
Jag tyckte det var uppenbart. Jag tyckte det var, alltså, att vi fick vatten på våra kvarnar lite, att den uppenbara, alltså vad ska man säga, hålet i rustningen på Kristianstad är det uppställda anfallsspelet.
Mm.
Och det är ingen hemlighet, men när då inte försvaret som ska vara resten av rustningen, den var ju ihålig i första halvlek, och då får de problem.
Mm.
För jag förstod inte vad de höll på med i försvaret. Om man pratar om att de blev perplexa av Hammarbys random lyftningar på diverse ställen, så är det så här, vad fan håller Kristianstad på och lyfter på spelare som inte har dragit ett hoppskott sen gengasen och bara öppnar upp lucka efter lucka och blir, alltså de, Hammarby sprang ju i åttor runt om, för att använda gammalt trött uttryck. Alltså de kom igenom precis överallt och de såg ut som yra höns. Och det är skillnaden i andra halvlek. Då står de kompaktare, de lyfter på rätt ställen, de tvingar fram, som du säger, lite tekniska fel, några fler räddningar, någon utvisning på Hammarby som gör att Kristianstad kommer ikapp. Och då, alltså när de får den här vittringen som du säger, man kände hur liksom temperaturen, ljudvolymen höjdes i hela arenan, och då var så här, ja, de ligger under med 4, men det känns som att de typ redan leder.
Musikreglagen liksom, uppe på 11:an.
Ja, exakt. Mm. Och det var den känslan man fick, och de fick det så tidigt, direkt nästan i andra halvlek, och då var därför det blev match. Och sen, ja, sen var de var ju förbi också med ett par bollar, och då var det som att de, ja, jag vet inte, det är svår analyserat vad det är som gör att Hammarby där då lyckas få stopp på blödningen, för det är ju imponerande i sig.
Precis, jag tänkte säga det, otippat att jag skulle vända till en positiv till Hammarby då, men just att det är också jävligt starkt, för att återigen, hur många gånger har vi inte sett det, att där går det liksom, när de väl har fått upp den här vittringen, kommit till kapp och förbi.
Jag trodde aldrig Hammarby skulle vinna den matchen när Kristianstad liksom väl kommer i kapp, för det är så den här bristningsgränsen med att komma nästan hela vägen fram,
ja.
Och så har man lagt liksom så mycket krut på att ta igen ett 6-måls underläge. Och så ser vi att vi kom aldrig förbi. Och så vann de andra med ett par bollar. Men när man faktiskt tar sig hela vägen förbi, då brukar det ju aldrig vara så att de orkar svara. Liksom.
Nej. Och vad var det som Hammarby gjorde för att svara då? Detta gjorde mig faktiskt väldigt glad. Det här var den gladaste handbollsgrejen som har hänt mig på länge. För vad var det som kom in? Jo, det var Dolken, va? Den gamla avkastfavoriten. Det finns ingen handbollsspelare på jorden som jag unnar mer framgång än vad Dolken är. Och det är så jävla fint hur Hammarby, tycker jag, sparar honom. Använder honom inte allt för mycket. Men precis i ett sånt läge där man behöver få in en rutinerad gubbe som kan hålla i bollen, styra upp det lite, göra någonting som inte har hänt på ett tag. Ja, då kommer han in, Dolken, och så fixar han det han är tillsagd att göra. Och lite till. Alltså,
Syns att han filmar så mycket bara.
Ja, absolut. Men när den lilla, relativt lilla kantrottan Martin Dolk går upp från vänster nio över den superstora muren av kusiner Henningsson och hänger upp den i första kryss, då måste handbollsromantik hjärtat vara litet eller brandgult om det inte ska dunka lite hårdare.
Jo, men och det är ju faktiskt också, alltså på, ja, nu var ju inte Cedron mer då, men det är ju typ bara han och Marcus Olsen som har, att de har ju högst individuell kapacitet, skulle jag vilja påstå, till att göra sånt. Och det är ju ett jävla S att ha på bänken liksom, att kunna slänga in. Så han är ju nästan inte, alltså nu under våren har ju inte varit en huvudrollsinnehavare i det formstarka Hammarby liksom. Men utan det är ju verkligen en joker att kunna slänga in sådär. Och det är ju väldigt fint matchat.
Men det är så sjukt, för nu ska du slippa vara den som alltid creddar Hammarby, så kan jag ta det åt dig. För betänk att förra säsongen som nykomling så överraskade Hammarby alla med att vara så bra som de var. gick till slutspel. Och den överlägset bästa spelaren i laget var Martin Dolk. Han var liksom, jag tror att vi hade upp honom som så här hela höstens bästa spelare. Han var väl snack om att bli uttagen i All-Star Team på
90. Ja, man var meter. Ja, men han kom ju med som vänsterkant alltså, lite
ja,
fusk.
Ja, men ja, och han har ju knappt, som säger, han är ju en joker i år på grund av skador, så han liksom inte kunnat spela lika mycket. Och ändå har Hammarby överträffat sin fjolårssäsong redan. Alltså de är, de kommer. Det ser ju just nu ut som att Josef får pissa mig i ansiktet. Alltså de kommer ju troligtvis komma topp 4 och är liksom, ja, har halva foten inne på, eller uppe på översta prispallen liksom till ett cupguld. Och Dolken har inte varit den dominerande spelaren. Alltså det är imponerande.
Ja, men de har ju, det är ju många som har utvecklats alltså. Och jag tror att det var skönt för många andra att liksom så här, att Martin var där och lutade sig mot. Medan de nu, de övriga är mer flygfärdiga nu till andra året. Liksom, att det slapp hänga på deras axlar förra året. Men nu är de redo för det. Men förhoppningsvis blir han bara friskare och friskare. Och även fram mot då slutspel, eventuellt slutspel och två veckor till finalen kanske känns ännu bättre. Och så där. Så att, ja, det är en fin joker som sagt.
Du var inne lite på det, Charlie, det här med favoritskap. Bayern vann ju den här matchen med 1 och går in i returen med ett övertag på 1 mål. Sen har vi läst då i Kristianstadsbladet hur Stian Tönnesen framförallt då försöker lägga över favoritskapet på Hammarby. Och vi har ju inför den här säsongen, det var väl du, Josef, när du tippade Hammarby som 4, som till och med fick privata sms från ledarstaben i Hammarby som säger: fan Josef, håll inte på så här, vi vill vara underdog. Så att det verkar ju pågå en jävla tuppfäktning, fast inverterad så att säga. De fäktas
en hönfäktning. Ja,
de fäktas om att inte vara favorit. Vad fan är grejen med det? Är det så jobbigt att vara favorit?
Det blir in absurdum också. För att det, ja, alltså det är klart att det är en idrottspsykologisk aspekt det här, att man liksom, man gör allt för att ta ner pressen lite grann och framförallt lägga över press på motståndarna. Men här, det är nästan, det är som att det är en låsning för dem.
Ja,
för,
men hade inte det varit befriande och kanske ännu coolare om exempelvis då Kristianstad, som ju är det här mäktiga laget med den stora plånboken och de stora stjärnorna. Hade det inte varit jävligt coolt om de bara sa, ja men självklart är vi favoriter. Inte ska lilla Putte-Bajen komma ner här med elektriker i laget och studenter som inte får en spänn. Och så här, tror inte att ni ska komma här och ta några poäng liksom. Vi kommer att köra över er. Välkomna ner till Skåne. Hade inte det varit också en psykologisk effekt att utnyttja?
Jo, och alltså, nu blir det ju återigen så här att jag tar någon typ av Hammarby-vinkel. Men jag tycker ju att Kristianstad, just på grund av de grejerna som du nämner, att det har varit ångloket i svensk handboll de senaste 10 åren. De har vunnit massa SM-guld och absolut några kämpigare senaste säsongerna och sådär. Men de vill ju vara störst, bäst och vackrast. Och då tycker jag faktiskt att de på ett annat sätt ska kunna brösta det. Sen tror jag i och för sig inte att Stian gör det nu på grund av sitt eget, utan han gör det mer nog för att göra Hammarby, kunna ta bort underdog-stämpeln som Hammarby så gärna vill ha, mer än att ta bort favoritstämpeln som Kristianstad eventuellt vill ha. Men jag tycker att det blir lite fjantigt, och jag kan ibland också tycka att
ja, Falle... Andra... Ja, men precis. Bra att du kom in på det.
Jo, men jag tycker att Falle, dels här, det blir lite in absurdum, absolut. Men jag känner också att där finns det en liten glimt i det. Som att han liksom, att han fattar att alla vi andra tycker att det är uttjatat och att det är vänt ett par gånger för mycket. Men att den ändå liksom bara för att lite så här jävlas med det. Men det är ju såklart att om nu Hammarby... Nu har det gått väldigt fort för Hammarby men de senaste åren. Men om de nu ska liksom komma upp och fortsätta vara på den här nivån som de vill ha varit i år, då får man ju börja liksom lära sig att hantera det.
Det har ju Stian Tönnesen rätt i. För det exakta ordet använder han. Ja. Men jag tycker det är intressant filosofiskt att det är så här, för vems skull spelar man det här spelet? Alltså så här, är det, vem tror någon av de här att de lurar? För att liksom så här, Stian Tönnesen, han säger nu är pressen på Hammarby. Det är inte så att jag bara, oh fan, är det det? jag som trodde att ni var bäst. Så här, eller liksom, och spelarna vet ju, spelarna vill ju vinna oavsett, menar jag. De känner ju, Kristianstadspelarna känner ju pressen oavsett vad Stian Tönnesen säger i den intervjun. Så det är så här, är det till folket i allmänhet? Är det, vill han sända signal till sina spelare? Ofta säger man ju en sak i media och en annan sak i omklädningsrummet. Mm. Och så här, och Falle och sin sida då. Jag delar ju det Stian Tönnesen säger. Alltså de slår Kristianstad där nere. De ska spela returen på en tisdag när det inte kan komma en brandgul jävel till Eriksdalshallen. Och det är slutsålt. Jag hade ju inte lagt lönen på Kristianstad i det här läget. Alltså nu, jag kan ju köpa vad han säger när han säger att ah, men fan, jag undrar om inte favoritskapet har svängt nu. Jag tycker inte att han har fel i sak. Men det är så jävla så här, nej, och så faller bara, nej, absolut inte. De är fortfarande favoriter. Och det är så här, vem är det de? Spelar de mot varandra? Spelar de mot, är det pressen? Är det vi? Vad är det att vinna på det? Det känns bara som ett spel som ska spelas liksom.
Ja, dels det. Men jag tror faktiskt att jag tror att bägge gör det mot Hammarby-spelare nu. Alltså jag tror Falle gör det för sina spelare för att han är övertygad om att de trivs bättre i det. Men jag tror också Stian gör det gentemot Hammarby-spelare. För att han då tror att det är en situation som de är ovana vid och kanske inte kan hantera.
Kan det finnas en liten egoistisk aspekt också från tränarhåll? Att ens egen tränarbriljans framstår som lite större om man har lyckats lura folk innan att man är underdog och så vinner man ändå. Att det är så här, ja ah, fan vad läckert att gå in i en final som underdog och ändå vinna. Snyggt,
snarare damage control i så fall. Att om vi inte vinner den här kuppen nu så sparka inte mig ändå, Kristianstad.
För ni ska Hammarby veta faktiskt, att de var
Ni ska veta att Hammarby faktiskt är favoriter. Det jag tror det är snarare så att man vill ju liksom, man vill ju inte ha, det är som att safea innan liksom, vad man än ska göra. Fan, jag är jävligt trött idag. Tror inte, idag kommer nog inte gå bra liksom, så man har något att skylla på. Det känns ju nästan som den. Men jag tycker generellt att det har blivit, ett tag var det så jävla mycket så här. Jag kommer ihåg när vi vann SM-guld 29 med Alingsås och skulle man tippa sig själv då vad man kom nästa säsong. Och då tippade vi oss 4, tror jag. Och herre jävlar! Alltså, folk tyckte vi var dumma i huvudet och bara, vad håller ni på med? Ni vann och så har ni förstärkt med de här. Och så löjliga ni, jag kan inte bara säga det. Och vi bara, nej men vadå, vi ska inte spela i Europa, jag tycker det är rimligt och blä, blä, blä. Och så säger, men vad fan spelar det för roll om vi säger att vi ska komma tvåa, vi ska komma fyra, vi ska komma etta. Och så, men så upplever jag att de senaste 5 åren så har det varit ganska befriande. Så här, Ola Månsson bara, men fan, jag tycker vi kan komma topp 2.
Ja.
Och när de då inte kommer topp 2 så upplever inte jag att det är så här, helvete vad han fick käka upp
nej,
det.
Nej.
Och Apelgren är ju den första att bara säga, men fan, vi har ambitioner. Många tycker att vi är en finalfavorit. Vi tycker också det, så vi har lagt oss själva etta. Det är ju inte så att om de kommer tvåa att folk bara, fy fan vad det måste svida liksom, nu fick de käka upp det. Den enda som har fått käka upp det lite är ju Vaggo.
Ja,
men det är faktiskt någonting så här, alltså det är någonting. Det idrottspsykologiska är ju real, så att säga. Mm. Alltså, och det, just det där med favoritskap, det är någonting man måste lära sig att hantera. Och jag har ju varit i lag, apropå min maxade karriär, jag har ju varit i grupper där man liksom verkligen bröstar det. Alltså, vi i Elverum sa att vi ska vinna alla mästerskap som vi ställer upp i. Och vi tror att vi kommer göra det. Alla finaler så var det självklart. Och vi stod för det utåt liksom. Men det var en grupp som var van vid att vinna. Vi kunde hantera den pressen som fanns och vi gillade det liksom. Och dit har ju, Sävehof är ju där till exempel. Och det är därför Apel också, vi har ju pratat om cyniken Apel. Så här, hade han trott att det här blir en belastning för min grupp, då hade han ju inte sagt det.
Nej.
Men han är trygg med att vi kan hantera det här, eller att också så här, det är en process. Vi ska lära, om vi inte kan det så ska vi lära oss att göra det inför de kommande åren. Liksom.
Det är det jag menar lite när jag säger att Kristianstad tycker jag också absolut borde vara där. Alltså inte bara för att de är den mäktigaste klubben utan också för att de har den typen av spelare som är jättevana vid att vinna. Och
det. Nej, och, det är väl och jag håller med. Som Josef säger, att då är det ju inte att Stian främst vill ta bort pressen från Marcus Olsson utan att han vill liksom, att Evin Aspenbäck ska känna fan, vi måste vinna här nu. Men, men det hade varit intressant att veta då, för liksom, kände du då när du spelade Elverum, hade det varit lättare för er att prestera om eran tränare sa, eller framförallt så här, hade någon i Norge trott på eran tränare om han sa ja men fan, vi har chans på topp 4. Det hade varit löjligt menar jag.
Ja, men så som jag minns det så brukade det faktiskt. Vi hade också en jävligt rolig lagkapten. Jag tror att på våran upptaktsträff, då åkte ju de dit och sa sånt. Men det var ju bara för jävlas. Mm. Alltså mest för att få de här reaktionerna som du pratar om. Och så här, oj, de där är bra och de är bra och sådär. Mm. Och så här, upptaktsträffen är ju också vad den är, så att säga, i det sammanhanget. Men vem har ni nu då som favorit?
Vet du vad, jag tänkte precis säga så här. Den enkla frågan nu är ju att fråga vilka man har som favorit. Och vi kan absolut gå igenom det också. Men jag vill också att ni adderar vad som blir viktigt. Alltså så här, om ni säger att Kristianstad är favoriter så måste ni också motivera liksom, vad är det som skulle kunna, vad är det som gör att de får favoritskapet? Vad är det för grejer som kan hända där? Och sen också, vad får de inte göra för att missa det?
Jo, men och där är återigen där, nu är jag inget sändebud där, men
ja,
men
fan, jag skickat dig.
Ja, exakt.
Visa upp din senaste.
Fan, jag har reserverat många så här, reserverat många gånger. Nej, men jag alltså Kristianstad är för mig fortfarande favorit och
ja, du har svängt.
Att just så här, absolut, det var jävligt starkt att av Hammarby att vinna med ett. Men liksom för slutresultatet skull så gör ju inte den ena bollen så det ena målet så mycket. Och samtidigt som så här, absolut, det kommer vara fullsatt och det kommer vara en otrolig fest. Men det kanske vi kan ta en annan gång. Jag tror att det kommer vara något i hästväg faktiskt, den matchen rent publikmässigt. Men att de senaste två säsongerna i Eriksdalshallen mot Kristianstad så har det varit slutsålt bägge gångerna. Och då har känslan varit att så här, spelarna är lite, jag vet inte, övertaggade, men att så här, verkligen vill visa. De vill att de fotbollssupporten och allt vad det nu är liksom ska komma tillbaka. Och lite, de har inte riktigt kunnat hantera det. Då, i bägge matcherna har det varit nästan klart i paus redan. Jag tror förra året tror jag Kristianstad ledde med 10 i paus. I år var det bara 5-6 bollar. För att sen då, när liksom då kunde de släppa på handbromsen och vågade verkligen gå all in. Och så gjorde de det tajt ändå. Och jag tror faktiskt att det finns risk att det blir något liknande. Samtidigt som den här situationen är Kristianstad vana vid. Att stå i den här finalen, alltså Helt Jepsen, Cederholm om han är tillbaka, Marcus Olsson, de kommer inte darra bara för att det är bortaplan eller att de ligger under med ett. Så jag får ändå säga liksom att de är, det är svårt att säga annat än att Kristianstad är favorit i min bok.
Håller du med, Charlie?
Ja, alltså vi pratar om valfri match när Hammarby ska möta Kristianstad och Hammarby får leda med 1-0. Mm. Alltså det är ett handikappspel. De har ett, de leder med ett i halvtid här liksom, vilken liknelse du vill. Kristianstad är bättre. Eller så här, Kristianstad är ett bättre handbollslag, borde vara. Det är inte, jag säger inte att det kommer bli lätt. Vad vann Kristianstad med i handbollsligan var väl också
otajt
den matchen.
Exakt, ledde med 6 i paus, sen kom Hammarby kapp. Jag tror Kristianstad var med 1 eller så här.
Ja.
Med 2 i sista sekunden liksom,
och jag har förlorat med alla lag jag har spelat med. RIK, Alingsås, Kristianstad. Jag har förlorat med alla de lagen i Eriksdalshallen mot betydligt sämre upplagor än det här. Så att det, nej fan, det är inte så att det är givet. Men jag kan ju inte liksom sitta här och med straight face säga att ja, men jag tycker nog att Hammarby är favorit. Pound for pound, de här boxningsspelarna. Det går inte att komma undan att det, en Kristianstad inte kan Om Gräns inte kan slå Hammarby i ett dubbelmöte 120 minuter, då är det ett misslyckande. Så att det, och det säger jag inte för att sätta press på någon eller ta bort press från någon. Jag tycker att Kristianstad, också det jag har sett av dem den här säsongen, de leder serien av en anledning. Det är inte bara att det är så här, ni borde göra bättre med det här materialet. Ni, fan, Kristianstad kan spela riktigt jävla bra handboll. Och det, ja, jag tror inte de kommer ligga under med 6 i halvtid liksom. Så att jag tycker också att Kristianstad har en jättegod chans, men det är, nej, det hade ju varit skönare för dem om de hade en liten kudde, va? Och inte behövde, men det var nog oerhört viktigt för dem, både psykologiskt och såklart resultatmässigt också. Men den upphämtningen har gjort att han känner att, vad fan, det här, vi kan lösa det här liksom.
Gött också att det var lite tjafsigt, tycker jag. Det
älskar tjafs.
Ju för, ja, men det borgar ju för att det kommer vara heta känslor även i returmötet. Jag tror att lite av det där gnugget kommer säkert finnas kvar och lite av liksom de heta känslorna. Jag tror att det kommer smälla från start på ett bra sätt. Det finns ju bra och dåliga sätt, men här känslan att det smäller på ett bra sätt. Med de orden då så lämnar vi finalen och så återkommer vi till den då när det närmar sig. Det är ju, som du sa, Charlie, nästan 2,5 vecka kvar, så att det får vi nog...
De hinner ju få tillbaka både Cederholm och de hinner värva något.
Ja, det hinner...
Walter Krims hinner komma tillbaka.
Det hinner hända grejer, så att säga. Ja.
Men innan vi rundar av kuppsnacket, ska vi inte prata om lite så allmänna intryck då? Mm. Som till exempel att det var... Det första som slog mig när jag såg SVT:s sändning, det var att Patrik Fahlgren, som är en bit över 1,90... Jag har inte Wikipediat det här, men jag skulle säga 1,93, säger vi. Han stod mellan... Ja, men okej. Okay.
Tror du att han är så... 1,89 hade jag gissat på.
1,89? Okej, okay, ja.
1,88, enligt Wikipedia.
I fall 1,88, okej, okay, ja. Men kolla vad Michaela Messing är då, enligt Wikipedia. Hon, för henne tror jag, är ganska säker på att hon är 1,88.
1,88.
Ja, okej. Okay. Så de är lika långa då. De såg inte lika långa ut i tv-studion. Så att de hade ju någon rolig uppställning där. Där förmodligen Fahlgren då var en bit bakom. Messing och Dusan Omisevic var lite närmare kameran. Som gjorde att Falle liksom stod ju och tittade upp på båda dem. Och jag tänkte så här, det har aldrig hänt i Superstudio.
Han såg lite ut så som Brandjes. Lite så som Brandjes brukar göra i... Ja, bredvid Käppkin och Tortskin typ.
Exakt, och det är liksom fan, det kan inte alltså, Dusan såg ut att vara som Shaquille O'Neal. Han såg ut att vara 2,14 lång.
Och Messing såg ut att vara en...
Ja, alltså enligt Wikipedia 2,06. Det var ju jävla...
Ja, men det förvånar mig inte dugg. Alltså, så här, Messing är ju den längsta människan jag har träffat. Och hon är bara 8 cm, eller 5 cm längre än mig. Men hon... Men alltså, Dusan är ju huvudet längre än vad hon är.
Mm.
Och det såg ut som att Falle tittade upp på båda dem när han pratade. Och Stian Tönnesen gjorde ju också det.
Mm.
Och jag reflekterade över det. Och sen idag då så kom
Ola Månsson.
Ja, men först då var Axnér gäst i studion. Och då stod han verkligen så här som en liten pojk och tittade upp på Dusan hela tiden. Och som du säger, och så fick han lämna då när han har gjort sitt förbundskaptenssnack. Så var det så här, ja, vi ska höra lite med Ola Månsson innan andra halvlek. Alltså, jag är ledsen. Det såg helt sjukt ut. Det var som den intervjun med hon, Kutjo Kassla, när hon står liksom och håller sin arm. Allt vad hon har som frihetsgudinnan med en mick i. Och Laszlo Nagy böjer sig allt vad han har. För att nå ner till micken. Så såg det ut. Så de var tvungna att zooma in på Ola Månsson, kameramannen, för han insåg själv hur sjukt det här såg ut. Så att jag ska försöka liksom få ihop ett litet klipp. Eller så här,
ett litet collage.
Ja. Ett litet collage över hur sinnessjukt det ser ut. Jämfört med när det är normala människor i studion. Som jag och Patrik Westberg då.
Mm. Härlig liten notering tycker jag, Charlie.
Mm.
Hade du fler? Ja, precis.
Ja, men jag hade
en lite om Christian Albinssons bullets.
Ja, faktiskt. Men jag hade ett par bullets. Mm. Jag tänkte att det är bara cup det har varit den här veckan.
Mm.
Och den andra då, det här omtvistade shootout-grejen.
Mm.
Jag är i Jag är generellt för shootout-grejen när det är Division 2 mot Allsvenskan och sådär. Och man får en litet handicap. Jag gillar handicap-grejen. Mm. Jag tycker det tillför något. Jag är 100% mot shootouts som det var när Ystad IF vann sitt första SM-guld på 30 år eller vad fan det var. Jag tycker det var bedrövligt att det inte var vanlig straffläggning.
Mm.
När de vann SM-finalen mot IFK Skövde. Ja, jag tycker alltså så här, där är shootout sämst. Det kan inte mäta sig men en vanlig straffläggning. Och skulle du fråga mig så här, är jag för eller emot shootouts generellt, så är det så här, nej, men det känns ju lite löjligt. Men vet du fan om jag inte tyckte ändå att de har fått till det de vill ha, att det här ska vara, det ska vara kuppen. Det är väl enda anledningen till att när de här två lagen möts, att båda får tre shootouts istället för att vi skiter i det. För det är ju liksom inget, du är inte snackar om något handikappsystem längre då, men ändå gör vi det för att nu är det svenska kuppen. Och jag tyckte faktiskt att det var en liten trevlig start på den här
lite trevligt förspel
lördag eftermiddag. Men jag tyckte faktiskt att innan vi drar igång här gubbar efter nationalsången, så ska Martin Dork springa på kontring här och sen ska Hallén göra det. Jag tyckte att det var lite plojigt och lite kuppigt och sådär. Jag tycker fan att de ska köra på med det. Vad tyckte ni?
Ett skit. Men, och jag har lite
kul.
och oväntat, va? Att jag tycker att så ja, lite jippo
betonade grejer. Jag är mest intresserad av vad Josef tycker.
Men dels så tycker jag det är skit. Men sen så tycker jag lite tvärtom från dig även i frågan om shootouts generellt. För att jag tycker att det var rätt kul att SM-finalen Ystad-Skövde avgjordes på det sättet. Alltså jag tycker inte att shootout som fenomen är helt förkastligt. Jag kan tänka mig att ersätta vanliga straffar med shootouts. Men jag tycker inte att...
Hur kan du argumentera med för det? Det är ju helt
sinnigt. Även fast det är... För du gillar ju när saker är rent. För det är ju orent att man i matchen har vanliga straffar och sen då efter matchen har shootout.
Ja, men då får man väl ersätta det rakt av, tänker jag. Alltså, så här, det gör mig inte så mycket att shootouts finns. Jag ser inget i det konceptet. Men jag tycker det är lite plojigt det här. Här får ni tre och sen får ni tre och sen sätter matchen igång.
Ja. Jag är faktiskt helt med dig att... I finalen där så hade jag inget emot det, utan jag tycker också att det är någon typ av, det har någonting, men det har ju såklart, det var ju hela situationen, men
ja, det tycker, tycker ni att det är bättre än en vanlig, alltså så här,
nej, alltså jag tycker att det, där tycker jag att det är lite same
ja, same för mig också, så
nej,
men och som handikappsystem tycker jag att det är grymt. Men som det här 3-3, det samma division, det är ju bara för fjantigt alltså. Jag behövde ju förklara mig, det är inte ofta jag får det så här mest från folk. Men folk messar ju mig och bara frågar, som inte kollar så ofta.
Vad håller ni på med?
Men typ, vad är det här? Och så fick jag liksom förklara, ja men det är typ som i ishockey du vet. Där får man ju också friläge liksom. Sådär, men det är för fjantigt alltså.
Ja, det var de två jag hade.
Mm. Snyggt. Jag tänker att vi då kan runda av.
Du har ingen tredje otroligt obskyr som Albinsson.
Nej, just det, alltså, du måste ju aldrig komma ner. Alltså, jag kan ta min tredje
en obskyr. Läkare. Så jag träffade Putins läkare. nere på Ica här. Mm. Nej, jag gjorde inte det. Tyvärr.
Nej, då rundar vi av Svenska Cup-snacket. Det var härligt med lite sådana ihopsamlande bullets, Charlie. Men jag tänker att vi innan vi rundar av själva avsnittet i alla fall ska hinna med lite korta notiser också. Notis nummer 1, kom ni ihåg Nuggeten, va?
Det var, ja, Aranäsboden.
Jajamän.
Eller Boden Aranäs kanske.
Jajamän. Och den avgjordes ju när vi spelade in idag då söndag. Vilket gör att Aranäs som vann en matchen med 24 mål mot Bodens 22. Mer eller mindre har avgjort damallsvenskan nu då. De har 34 poäng. Konkurrenterna Kärra som tappade poäng. Lite oväntat. 31 och Boden då 31 och det är två omgångar kvar. Så att det är väldigt nära på att säga grattis redan nu till Aranäs SOE. Plats nästa säsong. Det ska ju bara formaliseras egentligen. Så vad har vi på Aranäs förutom att det är Rustan Lundbäcks gäng?
Nej, Ja, exakt. Vi följer ju inte, så damallsvenskan nu. Det halv inte mer. Men man kan ju också konstatera att då det blir ännu en klubb med... om inte Arnäs åker ut i och för sig. Men på här sidan då.
Det ska man väl inte göra, va?
Nej, det tror jag de ska klara. Men man vet ju aldrig. Men att det är ännu en klubb...
Ja, det blir fint upp med nästa säsong.
Ja, exakt. Exakt. Och det har ju någonting. Det får man säga imponerade Arnäs som ju också gör mycket bra grejer på ungdomssidan.
Verkligen. Så det, stor förening,
fin förening. Ja, verkligen.
Notis nummer två, antitesen till stor fin ungdomsförening, nämligen köpelaget inom citationstecken då Kolstad har tagit sin första titel i det att de slog Elverum i norska kuppens final.
Ja, exakt. Och samtidigt då så vann ju Vipers då. Jag menar, Roberts vann ju också damkuppen, för de kör ju nytt för i år med Final 8 då. Alltså började i fredags med dubbla damsemifinaler, dubbla herrsemifinaler på lördagen och så idag då dubbla finaler.
Ja, men så tänkte jag. Kommer det bli så i Sverige med? Eller jag kommer det vara ett Final 4 och ett herr Final 4?
Ja, så har jag... Eller utan att sätta mig in i det, men så uppfattade jag det i alla fall. Men det hade ju varit jävligt kul... Med rubbet alltså.
Ja, verkligen. Men jag fick heller inte ihop riktigt logistiken då. För det som du säger, det blir en jävla massa matcher på kort tid. Alltså, det blir
ja, plus att också det, alltså det bästa med en eventuell Final Four är ju om man löser det fredag-lördag. Och det blir omöjligt då med en Final 8, så att säga. Sådär, för just med
en liten god fest. Ja, men även med fredag-lördag-söndag. Alltså ska några då spela... Ja, okej, då blir det att några spelar semifredag... Och några spelas in vid lördag. Och så liksom olika... Ja,
ja, så kör man det kanske varannat år då. Med vilka som får en extra vilodag här och då.
Jo. Men, ja, jag tyckte det var roligare.
Det hade jag också tyckt var skitkul med Final 8. Och jag antar publikmässigt borde ju det förenkla saker och ting.
Ja, det är väl hela grejen man vill åt med överhuvudtaget att dra ihop det till ett Final 4. Eller i det här fallet då ett Final 8. Att man vill att... Så att säga, hela handbollsfamiljen ska mötas så att det ska vara fest och ståhej och så. Att man ska ta över en stad och göra den handbollsfärgad för en helg.
Då vill man ju att alla bor på Scandicopalen och äter gråsa i tre dagar.
Typ så. Ja, men det här lite då satte ju igång en diskussion i sociala medier där Elverum anklagar Kolstad för att vara just då ett köpelag, noterar ju.
Ja, det var väldigt roligt i då också i så här, kommentarerna på Elverums Facebook-sida, alltså så här, lite bittra och ledsna Elverum-supportrar som då gnäller på köpelaget Kolstad.
Mm.
Det får man ju säga, det är magstarkt alltså.
För Elverum, för alla som inte vet, är ju nästan definitionen av en köpeklubb.
Fullproppade alltså, egna talanger.
Ja, och grejen är så här, typ för några år sedan när de började den här resan, eller då när jag spelade där för 6-7 år sedan, då var det faktiskt en del från Elverum där. Men de senaste så var det bara, nej, ingen.
Nej. Nej, för, och det är väl klassiskt här, när gamla pengar ser ner på nya pengar. För att,
exakt, exakt.
Precis. Jävla oskönt. När Chelsea lackar på Manchester City.
Ja, men precis.
Ja.
Ja. Jävla köpelaget.
Det finns ett engelskt uttryck som är the pot calling the kettle black. Men precis. Det är, ja, nej, för fan vad bittert. Och bara, här har vi vunnit på att vi är rikast. Mm. Så kommer någon annan och är rikast. Mm. Ja, vad tråkigt för dem.
Det är väl ganska skönt i Sverige tycker jag om man tittar på både SHE och handbollsligan att den typen av köpeklubbar har vi ju inte riktigt i svensk handboll. Dels tack vare 51%-regeln då som gör att det kan inte gå in en oligark och äga mer än 49% av en förening. Men också att det inte riktigt finns den där... Det är ingen klubb som bara står och faller med en pölsemannen eller så. Utan de flesta föreningar bär ju sina egna kostnader mer eller mindre. Är min känsla. Hur ser ni på det? För det, även om det inte finns ett svart eller vitt så finns det ju olika gråskalor i det där.
Ja, men alltså Hammarby 2060-2008 gulden där, det stod ju och föll. Med en stark man mer eller mindre och när han då la av så fanns det inte en organisation som kunde ja, de hade inte, alltså för, ofta så kan ju kanske klubbar liksom, ja, man börjar med en stark man och sen så vill man lite fasa ut honom att så här, ja, du ska inte stå för 50% eller 60-70% av omsättningen, utan, och sen kanske bara blir mindre och mindre, även om man ju såklart vill ha kvar den starke, så att säga. Men det lyckades inte Hammarby med då. Och, men det är väl också min bild generellt, tror jag.
Jag skulle ändå säga att det, min uppfattning är ändå att det finns en ganska nykter samsyn över hela beståndet i och för sig av klubbar, att det är inte hållbart i längden.
Mm.
Så att, alltså, även om, alltså, det är lätt att tänka att Kristianstad är ett köpelag som liksom kom till framgång jävligt fort, och det var mycket så här, ja, men det var snabba pengar, det var mycket utländska spelare, inget liksom från de egna leden och sådär, men de har ju insett att, men fan, det är ingen hållbar modell, så de, alltså, så här, de har byggt upp, så de har så här, vi tackar inte nej till några pengar, vi vill jättegärna köpa in kvalitet, vi tar jättegärna emot sponsorpengar som alla gör, men vi måste också ha en grund att stå på, och det tycker jag mig se över hela linan. Alltså Malmö är också ett sånt exempel, inte så att de har byggt sina, vad är det, 13 år nu i högsta serien eller 15 på att slussa upp egna talanger, eller de har ett enormt stöd från hemmafansen. Det har ju varit liksom så här, det är ju Rasmussen, eller på att säga, som har
drivit den föreningen. Det är väl egentligen den klubben, precis som du säger, som är närmast ett köpelag. För Kristianstad exempelvis, de har ju solklart högst publiksnitt. Så det är ju inte så konstigt att
de får
in mest pengar liksom den vägen och sådär.
De har ju också varit måna om...
Ett köpelag är väl snarare... Alltså, hur du får in pengarna är ju en sak, men det är också så här...
Utan lokal förankring. Mm.
Ja, lite, precis lite så. Och där tycker jag ändå, oavsett om du då ser på någon som... Ah, vi har en jävligt fet sponsor, eller vi har flest publik. Så liksom Malmö ser vi också nu, de jobbar verkligen på att få upp sin ungdomsverksamhet. Ett lag som RIK, som tidigare var så här, det fanns ingen ungdomsverksamhet förrän de började gymnasiet. Och handbollsgymnasiet, det var RIKs ungdomsverksamhet. Och så hade de
Hammarby också i den delen.
Alltså, jag känner att alla klubbar nu i alla fall, oavsett var de står, om de är Sävehof eller om de är HK Malmö eller allting däremellan, så inser de att fan, vi måste bygga den här delen också. Och så har alla sina olika identiteter. Och det ser jag ändå som ett sundhetstecken. Sen är det ju liksom jävligt taskigt att sitta och labla någon som ett köpelag. För alla har inte samma förutsättningar att inte vara ett köpelag.
Oligarkerna i svensk handboll är ju inte oligarker, utan det är ju istället att ha en handbollskupp som drar in alla pengar.
Det är grävare, är det?
Men jag tänker så här, Sävehof, ja, de har störst kupp, därför har de störst budget. Och så har Alingsås har sin potatiskupp och Lund har sitt Lundaspel, och det var ju
Halbybollen.
Exakt, jag tänkte precis säga det, för jag sitter ju och vrider mig lite här, för Halby är ju exempelvis då också en förening med inte jättemycket hemvävt i truppen och så här. Och det som, förutom att de fick in en professionell styrelse och så där, det var ju att Halbybollen lyfte och de började få in pengar den vägen, som också gjorde rätt mycket av förutsättningarna för att den föreningen skulle lyckas. Så att det är, ja. Men det ska väl sägas, det är ju snyggare att få in pengar genom att arrangera en ungdomskupp än att det kommer in någon stenrik investerare från något obskyrt land och pumpar in.
Nej, jag tycker att...
Man kan köpa en Magnum för 70 spänn med gott samvete då inne i Patrick Cup stadiumtältet eller vad fan det nu är.
Det tycker jag verkligen. Det var mina korta notiser från omvärlden. Har du någonting mer att kasta in i mixen, eller ska vi känna oss färdiga där?
Nej, men jag tycker vi har gjort det bra.
Vi har skött oss. Dags att släppa in Kjell Höglund på den stora scenen som vi kallar Avkast handbollspodd, va? Tack som fan för att ni lyssnar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Min- Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.